Gud, tack för den här stunden. Tack att du är nära var och en av oss som är med i den här gudstjänsten. Och jag vill be att du ska tala in i våra liv. Ge oss en hälsning från dig själv idag. I Jesu namn be. Amen. Påsken var över. Ja, allt var egentligen över. Allt det de hade byggt sina liv på. Allt det de hade trott på och hoppats på. Och det hade gått så fort. Vem hade kunnat ana det här för några veckor sedan? De två lärjungarna är alltså på väg tillsammans mot Emmaus. Och jag tänker mig att man riktigt kan se att de är liksom ledsna. De här två tillhörde inte de 12 närmsta lärjungarna till Jesus. Men de hade ändå investerat sina liv, sina drömmar och sina förhoppningar i Jesus från Nazaret. Han var den starke mannen som skulle lösa deras problem, reda ut det här virrevarret i politiken och kasta ut de romerska ockupanterna. Fram till för någon vecka sedan så hade det sett väldigt bra ut, men sen hade det börjat gå utför. Jesus hade blivit tillfångatagen, fängslad, dömd och avrättad. Allt hade liksom gått om intet. De hade förlorat honom och med honom sina drömmar och sin framtidstro. Ja, allt hade dött där på korset med honom. Guldet hade blivit till sand och man kan riktigt ana besvikelsen hos de här två när de går där på vägen. De som hade varit fulla av framtidstro och planer. Nu var de bara två vilsna människor på väg hem. Och i den tid som vi befinner oss i just nu så är det inte svårt att identifiera sig med den här känslan av vilsenhet. På några veckor har mycket av det som vi alltid har tagit för givet kastats omkull. Och det har gått så fort. Jag pratade med en kompis igår som jag firade nyår med och vi sa, vem kunde ana det här när vi ringde in det nya året? Att världen inte skulle vara sig lik överhuvudtaget bara några veckor senare. Och många har redan gjort svåra förluster. Och mitt i allt det här så kommer den här frågan krypande, i alla fall för mig. Hur ska det egentligen gå med allt? Ja, hur skulle det egentligen gå med allt? De här två lärjungarna var på väg hem till sina gamla liv helt enkelt för att återgå till dem. Och de är besvikna. Men det finns också något annat där som vi ser i texten och det är förvirring. För de har just fått höra ryktet om att graven är tom. Inte heller på den här tiden så var det ju vanligt förekommande att någon uppstod från de döda. Så de hade liksom svårt att ta till sig det här, förstår man i texten. Och det verkar inte väcka hopp, utan snarare verkar de liksom öka på tyngden på något sätt och brottningen för dem. Och nu går de alltså där och pratar med varandra och ältar det som har hänt. Och befinner sig i något slags vakuum, tänker jag, av besvikelse och förvirring. Men då hinner en främling ikapp dem på vägen. Och Jesus gör som han många gånger gör i evangelierna. Han inleder samtal med människor genom att ställa en fråga. Trots att han vet vad det är de går och pratar om så säger han, vad är det ni går här och talar med varandra om? Han vill få dem att berätta. Han vill få dem att sätta ord på sin upplevelse. Och jag tror att det handlar om att Jesus vet värdet av att faktiskt få sätta ord på det man känner, på det man upplever och få berätta det för någon. Det i sig är helande. Och så berättar de då för Jesus om allt det som har hänt och hur de känner. Och egentligen så är det här ett så märkligt samtal. Lärjungarna går på vägen och talar med Jesus om Jesus. De förstår inte vem det är de pratar om, förstår vi i texten. Men de framför inför Jesus sin besvikelse på Jesus helt enkelt. Att han har lämnat dem ensamma. Att han borde varit annorlunda. Han borde ha visat sig mäktig i ord och gärning som det står här. Inte bara i början utan till slutet, hela vägen. Vi hoppades ju att han var den som skulle befria Israel, säger de. Men så konstaterar de uppgivet att nu var det hoppet dött och begravet. Lärjungarna hade alltså förväntningar som han inte hade infriat. De hade hoppats på seger och triumf över sina förtryckare. Men Jesus hade inte visat sig stark. Snarare sårbar. Ännu värre, han var död. De förstod ju inte då att detta hade en ännu större seger vunnits i detta. Döden var från nu och med nu besegrad. Och det som såg ut som jordens största misslyckande var egentligen Guds triumf. Men allt detta, precis hur de känner, säger de till Jesus. Ja, det är till och med han som lockar fram det. Och jag tror att det visar oss någonting viktigt. Man behöver inte gömma någonting för Jesus. Alltså den totala vilsenheten är okej. Det är okej att vara missmodig, förvirrad, besviken, rädd, inte ha några svar, bara frågor. Det är mer än okej. I Bibeln så står det faktiskt i Gamla testamentet så här: sätt din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta för honom. Gud är vår tillflykt. I den engelska versionen står det: pour out your hearts. Alltså, häll ut era hjärtan. Säg precis som det är. Ibland kan vi få för oss att om vi ska be till Gud, då måste det vara fint och tillrättalagt. Men egentligen är det precis tvärtom. Jag pratade en gång med en prästsjälavårdare om en situation i mitt liv. Och den frågan han hela tiden ställde till mig i det samtalet var: har du pratat med Jesus om det här? Och jag bara, ja, men det har jag väl, eller vadå? Jag tänker att han vet liksom. Men det återkom hela tiden: har du pratat med Jesus om det här? Ja, men säg precis hur det är. Varenda bit ska fram. Jesus tål det. Han kanske inte alls reagerar som du tror. Det var ett väldigt roligt samtal, men jag tror också att det lärde mig någonting. För det händer ju något i ett samtal när man vågar vara sann. Och när vi vågar sätta ord på vår berättelse, hur den än ser ut, och våra frågor, utan att putsa till det, då kan en tro växa och bli meningsfull på riktigt. Och i det samtalet finns det också tröst och hopp. Och det är verkligen min erfarenhet. Att säga till honom som det är kan få bli början på något nytt. Och det hände någonting där på vägen där de gick. Någonting förändrades. Främlingen började tala och hans ord väckte deras uppmärksamhet. Först lyssnade ju han på dem, men nu började de lyssna på honom. Och han sa dem, det han sa till dem var med någon slags självklarhet i rösten, tänker jag. Men förstår ni inte, säger han, är ni så tröga? Ser ni inte mönstret? Och så tar den obekanta dem med in i de välbekanta skrifterna som de säkert till stora delar kunde utan till. De kände till alla ställen hos profeterna som talade om den här messias som skulle komma, han som skulle rädda dem. Men, visar Jesus, profeterna talar också om det svåra som skulle komma. Hur messias skulle lida och dö och innan han går in i sin härlighet. Och just detta samtal som inleds här är egentligen orsaken till varför Jesus vandrade och mötte människor under 40 dagar innan han återvände till fadern, vilket Bibeln då berättar. Han hade ju kunnat ta vägen förbi kvinnorna vid graven och bara säga hej, jag är uppstånden, och sen dra vidare helt enkelt. Men han finns kvar i flera dagar, i 40 dagar. Varför? Jag tror inte att det är för att vi ska få en lång helg i maj och fixa med båten och så vidare. Utan han stannar för att de ska se och förstå sambanden. Han går grundligt igenom skrifterna med dem, det som är vårt gamla testamente, så att allt får ett nytt ljus. Han visar att gamla testamentets profetior då, skrifter som har skrivits flera hundra år innan, uppfylls i och med Jesus. Vet ni det, att bara under långfredagen så går 29 profetior från gamla testamentet i uppfyllelse. Och kyrkofadern Augustinus sa någon gång: Nya testamentet är dolt i gamla testamentet. Och gamla testamentet är uppenbart i det nya. Det hör väldigt tydligt ihop. Och när de hörde honom tala om det här så fick allt som hade verkat så förbryllande för de här lärjungarna nytt ljus. Som så många gånger förr så uppenbarade Gud sig i sitt ord. Och det tänker jag faktiskt är en påminnelse också till oss. Vilken skatt som finns i den här boken om man öppnar den. Faktum är att några av mina starkaste gudsupplevelser på senare år har jag faktiskt gjort när jag har läst i den här boken. I somras så hade Ekumenia, som jag jobbar för, ett jättestort scoutläger. Och många var där, nästan 3000. Och vi hade till det här läget tagit fram ett Nya testamente som med översättningen The Message, som var ett mer vardagligt språk. Och så hade vi gjort sidor före och efter i det här Nya testamentet som handlade bland annat om hur man kan läsa Bibeln. Och en av de grejer som vi vill ge liksom hjälp till alla unga att ta sig an den här boken, det är något som kallas för bibelmeditation. Det finns en liten instruktion för det. Och det är någonting som i mitt eget liv har fått betyda supermycket och öppnat det här ordet. Och det handlar om att man tar en bibeltext, man läser den några gånger och sen försöker man liksom spela upp den för sitt inre, leva sig in i hur skulle det vara om jag hade varit där? Om det var jag som gick på den här vägen till exempel i den här texten. Och så ställer man frågan till sig själv, vem identifierar jag mig med i den här texten? Och sen så också, vad vill den här texten säga in i mitt liv idag? Vad tror jag Gud vill säga in i mitt liv? Och så kan man ju skriva ner de tankarna om man vill. Och för mig har det blivit ett sätt att få det här bibelordet att faktiskt bli levande och nära och personligt in i mitt liv. Och jag tycker också det är intressant att en text som jag kan ha läst i en period av mitt liv kan säga något helt annat 3 år senare. Det är liksom ett levande ord helt enkelt. Och om man vill testa det här så finns den instruktionen på Ekumenias hemsida, ekumenia.se/bibel, om man vill testa och läsa just på det sättet. För när Jesus utlade skrifterna, som det står i texten, så hände någonting i lärjungarnas inre. Ett ansikte började framträda, både i texterna och på vägen där de gick. Och i den tid som vi just nu befinner oss i, när många är hemma och till och med isolerade, så tror jag att just detta faktiskt kan få hända när vi närmar oss texterna eller när vi närmar oss Jesus och pratar med honom som en vän, ärligt och öppet. Vi kan få syn på honom mitt i det som är vår situation. Jag tänker att vi till och med kan ta vara på den här tiden och fördjupa oss på något sätt. Våga ha de där samtalen om livsfrågorna som jag upplever är ett jättebehov hos alla oss just nu. Att ta vara på den här tiden för någon slags fördjupning och utforska livets stora frågor. Om man går tillbaka till den här texten så är det ju en sak som är ganska märklig, och det är att de inte känner igen Jesus när han närmar sig dem på vägen. Han hade ju samma kroppsbyggnad, ansiktsdrag och röst som tidigare. Ändå var det något som gjorde att de inte kände igen honom. Vad kunde det ha varit? Jag tänker att i deras föreställningsvärld så var det uteslutet att Jesus skulle ha uppstått från de döda. Och därför kände de helt enkelt inte igen honom. Lite som när man träffar någon man känner i fel sammanhang. Har ni gjort det någon gång? Och man bara kommer inte på vem det är. Jag känner en pastor i Göteborg som är lite så här, lite professorstyp så. Och det finns en berättelse om att han gick på Avenyn och mötte en man där och började prata med honom. Och så säger han då efter ett tag, ursäkta mig, alltså jag känner igen dig, men jag kan inte riktigt placera dig. Och så svarar den här mannen, jag är din bror. Och en, ja, det kanske är ett extremt exempel i och för sig då. Och han kanske är lite ovanligt förvirrad, den här mannen. Men du vet, när man träffar någon i fel sammanhang ibland så kan det vara svårt att göra kopplingen helt enkelt. Färdiga bilder av hur saker och ting ska vara hindrar oss ofta från att se det som finns runt omkring oss. Och det gäller inte minst tron. Vi har så lätt att tro att vi vet hur Jesus ska visa sig i våra liv och på vilket sätt han ska närma sig oss. Så vi kanske faktiskt missar honom när han kommer. Ganska ofta har det varit så i mitt liv att de gånger jag upplever att jag har fått någon hälsning från ovan, så har det varit genom människor som jag kanske inte alls har väntat mig det från. Eller liksom händelser som har varit väldigt otippade. Och även om de här lärjungarna på vägen inte förstod, så är det ändå som att de anar någonting. Någonting händer i deras inre. Den här okände hade något som de drogs till. Och kanske kändes vägen plötsligt alldeles för kort. För det står i texten att när de närmade sig byn så sa de, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Den oidentifierade hade tänkt gå vidare, men de var ivriga att få honom att stanna. Och han tackade ja. Och så delar de då den här kvällsmåltiden tillsammans. Och det märkliga är att Jesus i den här texten tar platsen som husets herre och läser tackbönen och bryter brödet och ger till de andra. Och kanske var det just det som avslöjade för dem vem det var de hade bjudit in som gäst. När han räcker dem brödet i sin hand kanske de känner igen hans rörelser, eller möjligen ser de såren i händerna. För plötsligt så öppnades deras ögon och de kände igen honom. Och det är ju ganska intressant att det är just när han bryter brödet som de känner igen honom. Jag har hört många människor berätta om att man har fått upp ögonen för Jesus just i nattvardsstunden när brödet bryts. När man på ett konkret sätt får ta emot hans kärlek. Och nu förstår de varför de har blivit så berörda på vägen, mitt i sorgen och besvikelsen. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna, säger de till varandra. I mötet med honom så började lärjungarnas hopp sakta återvända. Den tro som på flera sätt hade liknat falnande glöd fick nytt liv igen. Och när de såg tillbaka på vad som hänt där på vägen så förstod de plötsligt. De hade varit så upptagna av sin egen upplevelse, av sin egen rädsla och besvikelse, att de faktiskt missade det stora. Att han gick där bredvid dem i vägdammet. Någonting hade hänt i deras inre när han talade till dem, och ganska ofta är det kanske så att just i den stunden kanske vi inte alltid förstår vad som händer. Ofta är vi alldeles för upptagna av vår egen situation och våra egna omständigheter för att se. Men med lite perspektiv så kan man ofta se hur han ändå har gett sig till känna i våra liv. Jag är scoutledare i Abrahamsbergskyrkan här borta, och i veckan så pratade vi om detta med att vi inte är ensamma, ingen av oss. Och då berättar jag för barnen en av de händelser i mitt liv som kanske tydligast har visat det, och som jag faktiskt tänker på i den här tiden när man just kan känna oro och rädsla. Och det jag berättade för dem var att, även om det är länge sedan nu, men när jag skulle föda mitt barn, jag var höggravid och var på Karolinska för en liten check, så konstaterade de att jag hade en sjukdom som man kan få när man är gravid som heter havandeskapsförgiftning, och att de ville sätta igång förlossningen så fort det bara gick för att för både mig och barnets skull helt enkelt. Så jag satte mig höggravid på en bänk ute på Karolinska i den stora hallen där. Och bredvid mig på bänken så satt det en kvinna som efter ett tag inledde ett samtal med mig genom att säga: "Du är gravid." Ja, jättegravid. Och så sa hon: "Du ska veta att du är på det bästa stället. De är så bra här och de kommer ta hand om dig på ett jättebra sätt." "Men vad skönt att du säger det, för jag har nämligen blivit sjuk och jag är så orolig för hur det ska gå med allt." Och då sa den här kvinnan: "Vet du, jag var på väg till jobbet idag, men så upplevde jag att Gud sa till mig, åk till Karolinska." Och så åkte jag hit och satte mig på den här bänken. Kanske för att jag skulle träffa dig och få säga till dig att jag ska be för dig. "Va?" sa jag. "Är du kristen?" "Ja," sa hon. "Ja, men det är jag med." Och så kände jag mig så här liksom glad, men det var inte så mycket mer med det. Och så gick jag in genom de där dörrarna till förlossningen för att möta de värsta 36 timmarna i mitt liv. Det höll på att gå åt skogen. Jag säger det redan nu att det inte gjorde det. Men flera dagar var det mellan liv och död för mitt barn. Och jag kastades mellan hopp och förtvivlan, verkligen. Men hela tiden så tänkte jag på den här kvinnan på bänken. Jag blir fortfarande rörd när jag tänker på det. Vem var hon som bara satt där? Ja, men jag kan inte se det som något annat än att hon var sänd till mig. Som en hälsning från Gud så upplever jag det. För att säga liksom att jag är med dig, trots allt, mitt i allt. Och det där bar mig verkligen de där dagarna på Karolinska. Och jag tänkte många gånger, vem var hon egentligen? Var det en ängel eller? Men det var det inte, för att jag fick nämligen hennes visitkort och jag mejlat henne efteråt. Så jag vet att det var en vanlig människa. Och det är också det som är det fina, tänker jag, att det var en vanlig människa. För jag tror att vi kan få betyda så mycket i varandras liv. I en av de berättelser som hör till den här söndagen så säger Jesus: "Som fadern har sänt mig, sänder jag er." Och jag tror, inte minst i en tid som den här just nu, så kan vi var och en få vara en hälsning in i någons liv. Du kanske är sänd till någon idag. Ring ett samtal, skicka ett sms, skriv ett kort, skicka en blomma eller vad det nu är möjligt, som är möjligt att göra. Fundera på vem du är sänd till den här dagen. Påskens vittnen är temat för den här söndagen, och Emmausvandrarna är en fantastisk text, tycker jag, som säger väldigt mycket om vad det innebär att få möta den uppståndne Jesus. Och många av oss kan nog identifiera oss med de här två. Men det som den här berättelsen verkligen visar, tycker jag, det är att han går med oss i våra liv, på det som är våran väg, i våra vardagsbestyr, också i våra svårigheter och besvikelser, fast vi kanske inte alltid ser det. Och lägg märke till detta. Han går där vid vår sida också när våra hjärtan inte brinner. Eller trons låga känns död. Också då kommer han ifatt oss. Stanna hos oss, sa lärjungarna. Och det här är egentligen en bön som sammanfattar alla andra böner. Stanna hos mig, i mitt liv, i mitt hem, i min kropp, i mitt hjärta. Det handlar helt enkelt om att öppna sig för honom. Och Jesus stannar när han blir inbjuden hos lärjungarna. Och det säger någonting om honom. Att han aldrig tvingar sig på oss. Men när vi öppnar vår dörr så vill han stanna hos oss. Och jag tror att vi kanske kan känna oss ensamma, isolerade, till och med övergivna i den här stunden. Men Jesus lämnar aldrig den som ber honom stanna kvar. Aldrig. Stanna hos mig, bli kvar hos mig. Det är en bön som vi kan få stämma in i för första gången eller ännu en gång. Och konsekvenserna av den bönen är stora, större än vad de där lärjungarna förstod. Det gav lärjungarna nytt livsmod och en tro på att det ändå inte var kört. Det berättas ju att de genast bröt upp och trots att det var mitt i natten så återvände de till Jerusalem och berättade vad de hade varit med om. Deras hjärtan brann. Det är inte över. Han finns hos oss. Och det gäller också för oss idag. Efter natten så kommer ju dagen som kören sjöng. Oavsett hur du har det just nu eller vad du kommer att möta. Du är inte ensam.